Vi är framme vid avsnitt nummer 328 av intervjupodcasten Nemo möter en vän. Och det är jag som är Nemo Hedén och det är jag som rattar spakarna i den här podden. Veckans avsnitt gästas av ingen mindre än den mytomspunna, den omtalade, den väldigt speciella Runar Søgaard. Runar släppte en självbiografi här om månaden och har varit väldigt omskriven sedan dess. Och det är någonting speciellt med såna här människor som verkligen kör sitt eget race. Han säger vad han tycker, han bryr sig inte om vad folk tycker och det är ju befriande. Även om jag förstår att han är en vattendelare. Vissa älskar honom och vissa har svårare för honom. Men jag tyckte detta var mycket, mycket underhållande och jag tror att ni kommer tycka det också. Jag heter Nemo Hedén på Instagram, följ mig gärna där, då blir jag superglad. Ni kan alltid mejla mig på nemohedén@gmail.com. Dit kan ni skicka önskemål på gäster till podden. Ni kan skicka mail om ni bara vill kolla läget med mig. Eller vad som helst. Det är alltid mys att få mail från er. Och den här podden klipps precis som vanligt av LL Experience AB. Som bland annat gör Göteborgs podden. Nu ska jag sluta babbla. Nu drar vi igång detta avsnitt. Plats på scen för Runar Søgaard i Nemo möter en vän. Avsnitt nummer 328. Och vi kör en liten jingle.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja.
Nemo, ja, det är Nemo.
Du är redo?
Jag föddes redo.
Ja, gud, jag visste att du skulle säga så. Det känns som en jag föddes redo typ. Varmt välkommen till Nemo möter en vän, Runar Søgaard.
Tusen tack.
Ja, men tack, kul att se dig hörru.
Kul att vara här.
Ja, vad härligt.
In the bunker.
Ja, verkligen. Det, om det blir världskrig, om det blir liksom så här en om den här pandemin spårar ur på riktigt.
Ja, precis.
Det har de redan gjort visserligen. Men du förstår vad jag menar. Då är det perfekt att komma hit.
Då, om världskriget bryter loss och min ammunition tar slut, då springer jag till dig.
Men du har ändå en liten sån aura att du skulle kunna ha en bunker någonstans.
Tycker du?
Ja, lite så.
Ja, nej, alltså rädsla är väl inte min paradgren om man säger så.
Nej, du är orädd.
Totalt.
Aha.
Jag har faktiskt aldrig varit rädd.
Är det sant? Mm. Men det låter ju otroligt.
Ja, de säger det.
Aha.
Men det är så mycket som är otroligt med mig, säger de. Jag har aldrig haft ont i huvudet heller, så att det...
Inte ens när du har varit kalasbakis.
Nej.
Åh, shit. Nej. Grattis till det.
Tackar. Ja, men det är kanske... Det är inte så mycket där uppe att ha ont i, kanske, jag vet inte.
Nej, kanske. Mm. Vi får väl se. Fråga mig efter intervjun. Ska vi
All
se
right. Deal.
Fan, vad skönt att vara befriad från huvudvärk och rädsla.
Ja.
Det är mina två paradgrenar.
Är det så?
Nej, det är det inte riktigt. Men det förekommer, absolut.
Okej.
Okay. Fan vad jag känner mig direkt ganska glad över att det är lite norska kvar i dig.
Ja, men det är ju så. Alltså, jag pendlar ju mellan Oslo och Stockholm.
Mm.
Så att min svenska har blivit sämre sista året, för jag jobbar ju väldigt mycket i Norge och i och med att jag bor där också så blir det norsk, eller det blir sån hybrid.
Mm.
De säger att jag snackar norsk med svensk tonfall, så att
Norska är världens finaste språk.
Det är ett glatt språk,
ja, verkligen. Mm. Jag kommer ihåg när jag jobbade utomlands för många år sedan. Jag jobbade nere i Sydeuropa på en nattklubb för 12 år sedan.
Okay.
Och det var mycket norska turister.
Mm.
Och det var i Bulgarien.
Okay.
Och grejen var att jag var så himla besatt av norska tjejer då.
Var det så? Så
alltså jag letade bara efter norska tjejer. För att,
för att jag
var så kär i hur de pratade. Det var så fint, tyckte jag.
Ja, alltså norska är väldigt ett glatt språk.
Ja.
Man går ju upp i slut på varje sättning. Ja. Och sen så pratar, alltså norrmän pratar väldigt snabbt.
Ja.
Och det är en sån sak som jag har fått försöka jobba med och prata lite långsammare.
Mm. Ah, nej, det är någonting med norska som är glatt och det är snällt och det är liksom älskvärt, tycker jag.
Ja, tack.
Så för mig får du gärna slänga in lite norska här och var, det är okej.
Ska vi ta det på norska eller ska vi ta det på svensk?
Alltså, för min del är det okej med norska, men för lyssnarnas skull kanske vi ska köra svenska.
Ja, jag tror det. Det finns vissa ord som kan skapa lite problematik.
Men alla de här klassiska, alltså många människor kan göra sig lustiga över vissa ord på norska. Det är ju bara myter, de här guleböj. Det stämmer
ja,
inte.
Nej, de där stämmer inte. Nej, absolut inte.
Vilket är det roligaste norska ordet?
Pussetänna. ser vi.
Borsta tänderna.
Ja.
Ja, ja, ja.
Pussa tänderna. Ja.
Det är ganska roligt. Bra, bra svar. Men du säger det, du pendlar nu mellan Oslo och Stockholm, eller vart bor du egentligen?
Jag bor både i Oslo och Stockholm. Mm. Så att jag har mitt huvudsakliga boende i Oslo, men sen har jag två mindreåriga barn som jag har delat vårdnad om. Mm. Så att det är sån varannan vecka farsa liksom, varannan vecka med kids och Disney, och varannan vecka med väldigt intensiva dagar och nätter av jobb.
Mm. Och när du inte har barn, då är det nattklubbarna som gäller.
Ja, i dessa tider så är det inte så mycket nattklubbar heller. Nej. Alltså den här pandemin, det håller på att spåra ut totalt.
Mm. Mm. Vad är din prognos då? Hur länge kommer vi vara i den här skiten?
Ja, alltså om politiker fortsätter som de gör nu, så kommer det fortsätta resten av historien, för influensa kommer ju alltid att finnas på den här planeten, så att någonstans så måste de väl försöka vakna upp och inse att alla ska vi dö en dag, och det är liksom deal with it.
Mm. Har Norge en bättre strategi än Sverige, tycker du?
Norge har varit duktiga på att isolera de gamla och utsatta, och de vidtog åtgärder väldigt, väldigt snabbt, vilket Sverige inte gjorde. Men det är klart att Norge har ju också så mycket pengar. De hade ju liksom 10 000 miljoner på bankbok liksom. Mm. Så att det är klart, Norge har ju en ekonomi som tillåter att de kan fortsätta att avlöna sina medborgare liksom ett tag, men även i Norge så börjar det märkas på ekonomin nu, så att det är klart att det är inte hållbart att hålla på det här sättet liksom. Ekonomin och världsekonomin, allting kommer att gå käpprakt åt skogen om man ska fortsätta med det här upplägget. Och det tittar jag bara på England nu med lockdown, men folk får influensa även fast det är lockdown.
Mm.
Så att ja, det är svåra och känsliga tider. Jag har ju folk som jag känner liksom som har dött, och det är klart det är hemskt, men nu kommer ju siffrorna här i Sverige nu på antal döda 2020, och det ligger ju innanför ramen av normalen på genomsnittet på de sista 10 åren, så det är ganska fascinerande att man inte förhåller sig mer till liksom fakta och historiken när man agerar, utan allting blir ju så hysteriskt och media piskar ju upp det ännu mer liksom. Så att den stora pandemin nu är väl inte egentligen coronapandemin nu, det är väl att alla har blivit så rädda. Mm. Så rädsla är väl den stora pandemin nu.
Det känns som att det är två läger här lite grann.
Ja, det är nog.
Folk som resonerar som du, och det är min mamma är med i ett gäng.
Okej.
Okay. Och sen så finns det andra.
Mamma alltid med någonstans.
Mammorna tycker om runor. Och sen det andra läget som ja, media och lite fler där till, om man säger så.
Ja.
Jag är alldeles för dåligt insatt för att ens uttala mig åt något håll, känner jag. Men jag tycker det är superintressant att höra andra infallsvinklar om det. För att det blir ganska ensidigt om man bara lyssnar på media. Det håller jag med om.
Ja.
Sen så är jag för dåligt insatt för att uttala mig om vart jag står. Det ska jag så ärligt säga. Och jag tycker inte att den här intervjun ska handla om corona. För det gör allt annat just nu ändå.
Ja, verkligen.
Så vi släpper det.
Låter bra.
Men du, boken släpptes ju för, var det
Ja, den sista veckan i oktober.
Ja, och den här mediacirkusen som det resulterade i, var det medvetet eller kom det som en chock att det skulle skriva så mycket om den? Eller var det någonting du ändå liksom ville ha? För någonstans är det ju också bra PR, antar jag.
Det var ju absolut inte planerat på något sätt, utan det som var planerat, det var ju att jag skulle göra intervjuer, i och med att intresset kring boken fanns ju där, så alla liksom större tidningar, tv, radio och sådär, de ville ju göra intervju. Men sen är det klart att så hade man ju inte helt tagit med i kalkylen att man hade ett väldigt bittert ex som ju skapade liksom de stora rubrikerna. Det är sånt som man inte kan styra över, men det får man försöka hantera och takta på bästa sätt när det väl kommer.
Men det kan ju inte ha kommit som en hel överraskning kanske, eller?
Nej, alltså, eller både ja och nej. Jag hade ju inte en susning av en misstanke om att det skulle, att hon skulle göra det utspelet, fördi att det är som journalisterna också som jag gjorde intervjun med. Det var ju som de sa att du skrev ju väldigt varmt och väldigt gott och väldigt fint om henne. Vilket jag gjorde för det att hon... hon var, jag är gift med henne i 10 år och det är klart att man inte är gift i 10 år om det inte finns tjänster, om det inte finns någonting. Sen har jag fått en fantastisk son som ju är en av mina 3 ögonstenar. Men det är klart att man slutar aldrig förvånats över vad bitterhet, vad det kan orsaka och skapa både av känslor och utspel. Och det är ju trist, men man tycker väl kanske någonstans att när det har gått 20 plus år så kanske det kan vara dags att släppa vissa saker.
Kommer du vara nervös den dagen hon väljer att skriva så om sitt liv?
Nej.
Nej.
Jag har ingenting att vara nervös.
Du är ju inte rädd. Så att...
Nej. Nej. Nej, och jag vet också liksom att jag har liksom inga lik i garderoben på det sättet. Utan de lik när jag hade i garderoben, de slängde jag fram i boken.
Är det verkligen sant då? Skrev de allting eller fanns det någonting där du kände att det här kan jag inte skriva om?
Nej, alltså det fanns absolut saker och ting som jag kände att jag inte kunde skriva. Men då skulle det drabba någon annan än mig.
Exakt.
Och det ville jag inte.
Nej.
För jag ville inte ha en bok liksom där det blev så här att där jag hängde ut saker och ting. För det är klart att jag har varit med om saker och ting. Jag har sett saker och ting. Jag har bevittnat och det har hänt saker och ting omkring mig som jag, alltså jag kunde ha haft eller skapat löpsedlar i alla fall ett par månader. Absolut. Men det finns ingen anledning att hänga ut någon annan. Och därför så tog jag händer och vände pekfingret mot mig själv och försökte och tugga i mig och vara utlämnande om mina misstag, mina bakslag, mina misslyckanden och det som jag har gjort fel och det som jag har ångrat och har fått jobba på själv för att göra mig av med felaktiga beteenden och liksom också attityder som inte alltid har varit bra och som inte alltid har varit.
Men den här hänsynen som du ändå pratar om just nu, att du faktiskt tänkte på andra människor när du skrev boken, varför visar du inte samma hänsyn till ditt ex?
Fördi att för mig så var det viktigt en gång för alla att berätta hur det var, och som jag också skriver om i boken att Carola och jag, vi var ju på något sätt galjonsfigur också för hela skandinaviska kyrkligheten eller de kristna. Och det var ju en monumental besvikelse när vi skilde oss. Och jag tyckte att det var viktigt gentemot hela den skara människor, det är ju några 100 000 det. Så var det viktigt att berätta varför. Samtidigt som det också har florerat rykten i alla år som även då tyvärr hon då liksom har eldat under liksom att jag skulle vara den här playboyen och att jag skulle vara den här som knullade runt och som höll lådar, vilket absolut inte har varit sant. Så att jag kände att jag ville sätta skåpet på plats, jag ville liksom ta bort alla spekulationer och som jag också skriver i boken, visst, jag lämnade efter den tredje otrohetshistorien, men förhoppningsvis så är hon en annan person idag. Jag är en annan person än vad jag var för 20 år sedan. Så att jag tycker inte att det faller någon skugga på henne 2020 eller 2021 som vi är i nu då. Att berätta historiska händelser som förklarar också beslut som blev väldigt, eller som fick väldigt långtgående konsekvenser för väldigt många.
Mm. Var det några i din närhet som fick läsa igenom boken innan du släppte den? Din son kanske eller någon?
Ja, alltså min allra närmaste har ju fått se den och läsa den, absolut. Och hon fick ju också möjligheten att läsa den. Både jag och förlaget skickade ju de här kapitlen till
Carola.
Henne. Ja, exakt. Ah, okay. Men hon ville inte läsa det.
Nej.
Och det...
Ja, men hade hon
gjort det så hade hon säkerligen inte skrivit och gjort det hon hade gjort.
Nej, ja, men jag tycker ändå att om man får möjlighet att läsa den, då ska man nog inte kanske reagera så. Alltså då, det har varit en sak om du bara liksom, om du kom som en blixt från klar himmel, men nu visste du ju om att det var en bok på G och fick chansen att läsa den först. Men om hon hade hört av sig då, om hon hade läst igenom den först och haft synpunkter med så här, men det där är väl inte jag att du ska skriva om, det där är alldeles för privat, hade du brytt det då?
Jag hade absolut tagit det i beaktning. Kanske att man hade formulerat lite annorlunda, kanske man har försökt att frasera lite kanter och sådana där saker, det är möjligt. För det att jag har ju ingen jag är ingen person som vill någon illa, utan det är klart att jag hade tagit hänsyn till det, men det faktum som orsakade till varför jag lämnade henne, det kommer man aldrig att kunna springa från. Alltså, det spelar ingen roll hur snabb man är, man kan aldrig springa från sig själv. Och man kan heller inte gömma sig bakom sin egen skugga, det går inte.
Nej. Är det någonting som du ångrar att du skrev om? Eller är det någonting som du ångrar att du inte skrev om?
Ja, det är klart att det är saker och ting som man har kommit på i efterhand, att ja, men det där skulle man ju haft, det där skulle folk tyckt var roligt och sådana här saker. Så att efterklok är alltid lätt att vara. Men jag är väldigt glad och jag är väldigt stolt av den boken som jag har skrivit, och jag har skrivit den själv också. Jag har inte haft någon spökskrivare. Utan jag känner att jag kan titta på den boken och känna mig glad och stolt och väldigt tacksam för det äventyr som jag faktiskt har levt så här långt. Nu är det ju första halvlek över, så nu är det andra halvlek som gäller.
Jag älskar att du ändå måste poängtera att du skrev den själv. Jag är exakt likadan.
Okay.
Jag skrev en bok för 2 år sedan, och, ja, och i varje intervju jag gjorde kring den så var jag verkligen så här extra stolt över just det. För det är man ju.
Ja, det tycker jag, det har man rätt att vara.
Ja, för det är så många människor idag som släpper bok och använder spökskrivare och kallar sig själva författare liksom.
Just det.
Vad är det?
Nej.
Ja, ge mig kardan alltså. Det är fan, här sitter vi skrev det själva.
Ja, men liksom, man ska vara stolt av det man kan vara stolt över, och sen kan man skämmas över det som man rättmätigt ska skämmas över.
Exakt, så är det. Men du, sköt du verkligen ihjäl hennes katt?
Det var förbannade katt.
Den frågan måste du ändå räkna med. Det är liksom, för det roliga var att jag la upp ditt namn på mina Insta-stories och frågade om lite frågor till dig. Och ja, det var typ mest frågor om katten.
Alltså, den där katten blir jag aldrig av med.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hände då?
Katten och rådjur, det är mina liksom två främlingar.
Berätta nu då, en gång för alla.
Nej, katten var sjuk. Den skulle vi ha tagit till veterinären. Och det var liksom our bad. Liksom. Det skulle vi absolut ha gjort. För den mådde inte bra. Den pissade runt i varenda blomsterkruka i hela huset. Den pissade på kläder, på mattor. Och det luktade konstant liksom kiss. Liksom. Och hennes katt hette ju Lilleman, men jag döpte ju om den till Pisseman, för att det luktade verkligen as hela tiden. Och när en katt pinkar och kissar överallt hela tiden, så är det, om man googlar det, så ser man liksom att den katten mår inte bra, den är troligtvis liksom sjuk. Då kände jag bara, nej, men den här katten behöver avlivas liksom. Och sen då, idag så avlivar man ju katter, men liksom de som har gård eller de som har djur omkring sig, de som har jägare eller vad det nu är för någonting, de tar ju hand om sina djur själv. Och jag hade ju gevär, så det var ju bara, det var lätt att bara ta ut den och ladda och skjuta. Det blev inget lidande, det var bara liksom, det tog slut. Mitt misstag dock, det var att jag skulle självfallet ha pratat med Carola om det. Det var väldigt dumt, men det var ungdomlig spontanitet och det var ungdomlig det var inte bra, det var inte, men det var en avlivning, och det var inte att jag liksom satt och vid frukostbordet och tänkte, nu vad kan jag skjuta idag? Det var inte den grejen, utan det var ju faktiskt, jag avlivade en katt som inte mådde bra.
Hur reagerade hon?
Nej, men hon blev ledsen såklart. Det förstår jag ju. Det hade jag också blivit. Mm. Och det är det som jag skriver i boken också, att jag det var fel av mig att skjuta den eller avliva den utan att förankra det hos henne, absolut, men hon blev ledsen men jag köpte en ny katt henne.
Mm. Jag tror att ganska många människor kan ha erfarenheter av att man har skadat djur på något sätt, men de flesta som har det är ju när man är barn. Du gjorde det i vuxen ålder.
Ja, alltså jag var ju typ 20 år liksom, så att man var ung och man var dum. Ja.
Ja, okay. Ja, vi köper det. Det är okej. Men du, en sak som är lite kul. Alltså inför den här intervjun så snackade jag med din agent och hon sa så här: ja, men vi kan göra podden om vi gör den snart, för sen, senare i år ska Runar börja skriva 3 böcker.
Mm.
Vadå? 3 böcker parallellt eller vadå?
Ja, jag håller på med 3 böcker.
Men
jag håller på med min egen bok.
Ja.
Och den, det är en bok till players, pojkvänner och ensamstående pappor.
Mm-hmm. Mm. Till mig alltså.
Ja, och om du går i den kategorin så...
Ensamstående pappa, ja.
Ja.
Mm.
Yeah. Och vi får se var det landar någonstans, men arbetsnamnet på boken är i alla fall att håll käften och lyssna på din kvinna.
Mm. Det är fint.
Ja, det är en bra början.
Ja. Och 2 böcker till.
Sen är det 2 böcker till. Det är 2 stycken biografier till 2 väldigt kända svenska personer. Och den ena också är även internationellt väldigt känd och extremt kontroversiell.
Mm-hmm. Mm. Kan du säga några namn?
Tyvärr inte än.
Nej.
Det får komma senare, men det är i alla fall en otrolig spännande bok att jobba med. För han har väl ett av de mest spektakulära liven som jag någonsin har läst om och förstått in, eller räckvidden utav. Ja.
Mm. Nemo möter en vän görs denna vecka i samarbete med Billok Bygg och Måleri. Och det här, mina vänner, det känns verkligen som början på en lång och härlig kärleksrelation. Jag kom i kontakt med Robin Billok, ägaren till detta fantastiska företag, och han berättade för mig att han verkligen gillar det jag gör och det jag står för. Och när jag fick höra om hans verksamhet och hans affärsidé så kunde jag bara säga att kärleken och respekten, ja, den kändes väldigt ömsesidig. Billok Bygg och Måleri är nämligen ett företag med öppet sinne som alltid ger alla människor en andra chans. Ett företag med hjärtat på rätt ställe, helt enkelt. Kontor har de i både Uppsala och Stockholm och de sysslar med allt kring bygg och måleri, både för företag och privatpersoner. Så behöver du bygg- eller målerihjälp, eller söker du bara jobb kanske, gå in på rbillock.se och läs mer. Tack, Billok Bygg och Måleri. Du, nu ska vi leka en liten lek som jag har döpt till associationsleken.
All right.
Är du med?
I'm up for it.
Vi kör. Första är din tro.
Otroligt viktig och det mest grundläggande i mitt liv, i min familj, och det är väl det som är den största källan och motivationen för allt jag gör och allt jag håller på med.
Mm. Barndom?
Lycklig. Massa bus. Hela tiden upptåg. Jag kallades för Emil av allt och alla. Det var väldigt mycket krossade fönster. Det var liksom mycket roliga upptåg och hiss. Och jag berättar om det i boken också. Så att jag hade en väldigt lycklig barndom. Väldigt harmonisk. Och det är någonting som jag både känner och kan bara prata om med väldigt mycket värme och stor tacksamhet.
Alkohol?
Gott. Jag är inte absolutist, men jag är nykterist, mm-hmm, kan jag väl säga. Jag tycker om väldigt goda viner. Tycker att det är en viktig del av både vardagen och framförallt fest såklart. Tycker om bubbel. Har dock bara varit full 2 gånger i mitt liv.
Mm-hmm. Mm. På riktigt alltså?
Ja.
Men
alltså liksom, man har ju varit salongbrusad givetvis, men alltså riktigt full har jag aldrig varit med två.
Och då var du inte bakfull någonting alls?
Nej.
Nej. Otroligt.
Eller bakfull, man var ju inte där direkt sugen på att gå ut och springa en mil om man säger så, men jag hade ingen huvudvärk där.
Du var sugen på att skjuta en katt.
Nej, inte det heller.
Inte det heller, nej.
Rådjur kanske.
Ja, kanske. Ja. Dejtande.
Ja, alltså dejtande tycker jag är ganska härligt. Jag är en väldigt nyfiken person. Jag är otroligt restriktiv med vilka jag dejtar. Och jag har nog lite för höga krav på tjejer och flickor i största allmänhet, så att det blir inte så mycket dejtande, för att jag är väldigt picky och är nog i en sån här kategori som de flesta andra kanske tycker att ja, men så där kan man inte vara eller så där kan man inte tänka, men jag känner att jag har liksom kommit till en plats i livet där jag, förutom att ha tre fantastiska söner, så har jag också ett liv som jag älskar och som jag njuter varje dag utav. Och om det ska komma in en kvinna i mitt liv, så måste hon kunna hantera inte bara mig utan allt som är runt omkring mig, vilket inte alls är lätt. Och sen så måste det också vara en kvinna som kan sporra mig både intellektuellt, som måste matcha mig liksom intressemässigt och sådana här saker. Det måste vara en person som är trevlig att se på, för jag är liksom, jag är en väldigt passionerad person. Så att det är lite saker och ting som behöver finnas där. Sån. Och om inte jag ser de tre sakerna i utgångspunkten, då är det inte värt pengarna och bjuda en tjej på en dejt.
Är du också en sån här person som, om du går på en dejt med en kvinna och så kanske allting är fantastiskt, men så kanske du ser en liten leverfläck på näsan, så kan du liksom störa dig på det och använda det som argument att inte träffa henne igen? Du är det, eller hur?
Jag måste ju vara ärlig, måste ju säga det. Alltså, jag skulle ha svårt att dejta en flicka som såg ut som en ekorre med en stor leverfläck på näsan. Ja.
Det var ett exempel bara, men om det är någonting som, eller kan det vara att leta liksom små fel och så här?
Nej, jag letar absolut inte fel, men det är klart, alltså jag gillar estetik både när det gäller omkring mig i mitt hem, när det gäller bil, när det gäller liksom kläder, men självfallet också att så måste det vara ett utseende som jag går igång på, som jag attraheras utav och som jag tycker är liksom wow.
Mm. Och jag kan ändå relatera till just det där, alltså den hopplösheten man kan känna inför att det är så många bitar som måste klaffa.
Mm.
Det är så jävla sjukt. Man tänker så här, ja men alltså vi ska ha våra intressen, våra värderingar, vår humor, våra barn, våra scheman, vårt jobb, allt ska liksom synka.
Ja.
Och när man tänker på det så, då är det bara så här, ja, det kommer ju aldrig lösa sig. Det är lite så.
Ja, alltså, skaran, den minimaliseras verkligen, ganska snabbt.
Verkligen.
och det där kan jag känna också, ibland så här, så kan jag liksom ge mig själv en lavett, för jag gör det ibland, blir frustrerad på mig själv. Att liksom Runa, skärp dig. Men sen när allting landar, så känner jag ändå att nej, men alltså det måste finnas liksom. Om det inte finns, om inte, som du säger, humor, utseende, liksom intelligens, alltså civil courage, alltså en flicka som faktiskt står för vad hon säger. Det är ju den stora bristvaran i dagens samhälle, att allt och alla bara följer liksom strömmen. Och jag är ju absolut inte sån, och skulle aldrig kunna hantera eller palla vara i en relation med en person som är den typen.
Mm. Pengar.
Viktigt. Inte viktigast. Absolut inte. Men pengar är någonting som vi behöver. Och det är förutsättningen också för att komma dit man vill komma. Där som jag säger till mina barn att ni får aldrig liksom säga att någonting är för dyrt. För det, ingenting är för dyrt. Problemet är aldrig att någonting är för dyrt. Problemet är att man inte har tillräckligt med pengar. För om någonting är för dyrt, då har man mentalt accepterat att det där kan inte jag uppnå, det kan inte jag få. Men landar man i att att jag har inte pengar. Då kommer nästa fråga, hur kan jag få pengar? Och då skapas plötsligt ett möjlighetstänk, och då kan man börja lägga strategi. Hur ska jag kunna jobba och tjäna tillräckligt med mycket pengar för att kunna köpa det där som man faktiskt vill ha? Mm. Så att pengar är viktigt, men det är absolut inte viktigast.
Ångest?
Ångest har jag aldrig känt på. Liksom, jag kan känna på ångest i den bemärkelse att när man har gjort någonting dumt eller sagt någonting dumt, då kan man få så här stundens korta ångest, då man bara känner, nej, men vad gör jag, vad säger jag? Men det är aldrig någonting som varar särskilt lång tid, är det inte?
Nej. Så du är befriad från ångest och från rädslor?
Ja, alltså...
Din jävel!
nej, men alltså det där som jag säger att det krävs ganska mycket och ganska hårt arbete för att bli deprimerad. Ingen vaknar upp en morgon och plötsligt är man deprimerad, utan då har man gått en lång, lång väg och tänkt väldigt mycket fel i väldigt många avseenden. Så att ångest på det sättet har jag inte. Däremot har jag människor omkring mig som har varit djupt inne i depression och ångest. Så jag ser ju vad det orsakar i människors liv. Och liksom en person som betyder extremt mycket för mig, liksom, som har varit i en sån situation och har ångest. Så jag ser ju liksom att personligheten förändras, tankesättet, perspektivet, allting brakar. Alltså, hela taket faller ju över en liksom, och man tappar ju all både förnuft och sans och vett i det, och det är tragiskt, och det är ju väldigt ont att betrakta, för att man kan inte göra någonting själv åt andra människors ångest och deras svarta hål.
Mm, tunga grejer.
Verkligen.
Nästa ord är offentligheten.
Offentligheten. Den har jag väldigt, vad ska man säga? Det är tudelat. Verkligen tudelat. Å ena sidan så hade jag önskat att jag inte hade den. För att jag är inte särskilt förtjust i den. Jag tycker om att gå under radarn. Jag tycker om att kunna göra vad jag vill, säga vad jag vill, utan att det ska hamna på en löpsedel eller på en första sida. Sen är det klart, i vissa avseenden och i vissa tillfällen så har det sina fördelar, när man exempelvis släpper en bok eller när man ska göra någonting annat. Men offentligheten är oftast så är det en börda. Men när man vill nå ut och när man har ett budskap som man vill dela med sig av, då är det klart att då är det någonting bra och då är det någonting positivt. Så att jag tar absolut inte på någon offerkofta, för att det är liksom en ting som har blivit en del av mitt liv. Jag trodde i min enfald att när jag skilde mig från Carola så skulle det försvinna. Det var ju min stora förhoppning. Och sen att det blev flera resor värre, det hade jag inte räknat med alls. Så att, men det är någonting jag har lärt mig att hantera, och det är någonting som jag inser att mina erfarenheter också kan gynna min omgivning och mina barn, och även ibland också mina kunder och klienter som jag jobbar med, liksom när det gäller mediehantering och sådana här saker. Men det är ett ord som väcker känslor på grund av att man har känt av både de fina och roliga och härliga stunderna med det, men också fått väldigt, väldigt mycket sorg och många smällar som har gjort väldigt ont.
Mm. Droger?
Har jag aldrig testat.
Ingenting?
Aldrig.
Mm. Man kan ju ändå tänka sig att du borde ha dragit ett streck under dina glansdagar på Spybar.
Ja, alltså jag har ju blivit erbjuden, absolut. Ja. Men alltså, droger, jag försökte att röka en cigarett som min kusin försökte få mig att testa, men det blev ett blås och sen så blev jag grön i ansiktet och sen var det ingenting mer med det.
Men det var inte ens weed?
Nej,
det var, bara
det, var, det var vanlig som Marabou eller någon annan skit.
Marlboro, Marlboro. Marabou. Chokladcigaretter kanske.
Marlboro, nej, nej, men nej, så droger har jag aldrig testat.
Carola.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vad väcker det för känslor i dig, hennes namn?
Det väcker såklart massa känslor. Det första jag tänker på, det är tacksamhet för den son som hon har gett mig. Det är det absolut första jag tänker på. Det andra jag tänker på, det är att hon är Sveriges deciderat bästa artist och sångerska. Det är de två sakerna.
Mm. Hur träffades ni egentligen? Och vem raggade upp vem?
Vi träffades i Tyskland, i Frankfurt. Det var en stor konferens och jag bjöd henne på middag. Och sen så blev det en väldigt lång middag, väldigt trevlig middag, och det var ingen kärlek för första ögonkast, men sen så hade vi kontakt. Jag hade precis flyttat till Uppsala, hon bodde i Stockholm. Sen så bestämde vi en date när vi kom hem från en USA-resa. Vi ställde en date och sen så åkte vi till USA för jag skulle vara bestman på en kompis bröllop i Victoria Island i Kanada, och hon skulle till och hälsa på några vänner som jag också kände i Seattle. Så vi flög tillsammans över till USA, och på den vägen var det, där var det vi liksom blev kära, och sen så på den vägen var det, resten är historia som man säger.
Hur viktig var er gemensamma tro i att ni blev ett par?
Den hade absolut en stor och viktig del, helt klart. Det var ju någonting som var viktig för henne och som var väldigt viktig för mig. Så att där hade vi ju en gemensam nämnare som ju var väldigt viktig och väldigt, väldigt vad ska man säga, grundläggande för oss båda två.
Hur länge sedan var ni någon privat kontakt?
Det var när Amadeus tog studenten. Så det var, vad kan det vara, tre och ett halvt år sedan.
Ja, där ser man.
Och sen har det varit några sms-kontakter, men som man träffas så var det senaste.
SMS-kontakt, typ, ska vi inte bli ihop igen? Och så.
det kommer aldrig hända.
Jag misstänkte det. Svårt nu efter boken också, framförallt. Sista tillstymmelse av, ja, av hopp dog.
Ja. Nej då.
Nej, jag förstår. Bra. Nästa ord är också ett namn, och det är just Amadeus.
Ja. Oj. Där finns det egentligen inga ord som ger rättvisa till de tjänster som jag har. Han är min förstfödde. Han är den sonen som jag ju spenderade, vad ska man säga, 10 år nästan tillsammans med som ensamstående pappa. Innan jag då gifte mig igen och då fick en lite större familj. Men han är för mig den, jag tror, utan att liksom bli för sentimental, men han är liksom den absoluta summan av allt vad kärlek och uppskattning, stolthet, alla de där orden kan inrymma och innebefatta.
Har det varit tufft för honom, tror du, att vara mitt emellan dig och Carola? Har du drabbats av mycket skuldkänslor gentemot det, att när ni har bråkat på olika håll, att han får stå mitt emellan?
Alla barn som är med om att ens förälder skiljer sig får problem med skuld. Det är alltid barnen som betalar notan. Det är alltid barnen som blir lidande. Och det här liksom att lyckliga skilsmässor, det tror inte jag ett skvatt på. Absolut inte, utan ett barn vill alltid att ens mamma och pappa ska vara tillsammans, att de ska liksom sluta bråka och sådana här saker. När det gäller Amadeus så jag var ju den som har haft honom mest, om man säger så. Och det är det som också gjort att vi har blivit så tajta som vi har blivit, men jag har aldrig bråkat med hans mamma inför Amadeus, det har jag aldrig gjort. Utan i takt med att han blev äldre så förstod ju han saker och ting, för han var ju bara 2 år när vi skilde oss. Så att det är klart att han har en känslomässig mamma som ju då kanske inte alltid har varit den som har varit bäst och starkast när det gäller liksom att hålla tyst och inte säga saker och ting som man inte bör säga. Utan det är klart att han fick ju höra en massa saker och ting, och jag var ju alltid så att när du blir större så ska du få reda på saker och ting. Men jag hade en gyllene regel för min egen del, och det var att aldrig prata negativt om hans mamma när Amadeus var i rummet. Så det var jag otroligt noggrann med.
Har han läst din bok?
Han har läst boken.
Vad tycker han om den?
Nej, men han, vi pratade faktiskt om det senast här nu i helgen. För att han hade inte läst den klar än, för han har ju varit så upptagen själv med sina både serieuppstart här som med fotbollen, och att han själv har släppt en låt här nu i förra veckan, så att han har inte hunnit klart, men första kapitlet när han fick det så skrattade han gott och kände igen sin pappa även idag. Jag är ju fortfarande en person som tycker om att skoja, tycker om att höra lite bus och lite upptåg och lite.
För att det man har förstått av din och Carolas konflikt angående boken är ju att ni har väldigt olika uppfattningar om vad som hände.
Nej, alltså det håller nog inte jag med om, för att alltså, hon har inte pratat om vad som har hänt.
Men vad är hon arg på då?
Dagens bästa fråga.
Ja, tack.
Jag vet inte. För att hon går ju in i en raid av liksom verbala orgasmer liksom, i allt från liksom hat och avsky och förakt och såna saker. Så att jag hade önskat att hon hade läst boken, för då hade hon sett att jag omtalar henne med mycket värme, med kärlek såklart. Hon kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta, precis som mamman till mina 2 andra barn. För har man gemensamma barn så finns det en annan person som har varit med på att sätta det barnet i världen, och då är det självklart att det finns liksom en respekt, och det finns en kärlek någonstans, och framförallt en stor tacksamhet för att man faktiskt har fått ett barn av den personen.
Jag läste någonstans om att hon hade varit ganska upprörd över att Amadeus tog ditt efternamn.
Ja, alltså hon försökte ju ändra det i domstol. Men det ville ju inte Amadeus.
Va? Ja. Bestämmer inte han det själv?
Jo, men det tyckte inte hon.
När var det här?
Det är 10 år sedan någonting. Ah. 9-10 år sedan.
Där ser man. Så kan det vara. Ska vi gå vidare?
Gärna.
Nästa ord är... Jag misstänker av det jag har hört hittills att du inte har någon relation till nästa ord. Men vi provar ändå. Terapi.
Terapi är någonting som jag faktiskt har en relation till. Efter att jag separerade första gången så gick jag i terapi hos en fantastisk kvinna som heter Susanne. Och jag hade frågat mig för 3 år sedan så hade jag inte haft någon relation till det. Men jag kände att okej, okay, Runar, nu har du skilt dig för andra gången. Du kanske ska börja leta lite efter saker och ting i dig och hos dig som du behöver ta itu med och förändra på. Och det gjorde jag och gick hos henne. Jag är ju en person som själv lever av att liksom coacha andra människor. Och jag har ju passerat 17 000 timmar nu av individuella one-on-one sessions med personer, så att jag är ganska bra att prata. Men jag har upptäckt och märkt att när jag själv satt på andra sidan bordet så hade jag hamnat hos en kvinna, och det var faktiskt min bästa vän Alban som rekommenderade henne. Så att jag satt hos henne och redan efter första sessionen så var jag så djupt imponerad, fördi att jag är ganska bra att snacka för mig. Jag kan snacka runt det mesta och om det mesta. Men för första gången i mitt liv så träffade jag en kvinna, Susanne då, som jag inte kunde dribbla bort verbalt. Utan hon var sylvass, hon såg igenom mig, hon pekade på saker och ting som gjorde ont och som var smärtsamt. Och då fick jag valet antingen att sluta gå där eller att ta itu med det. Och jag tog itu med det, och det är jag väldigt, väldigt glad för.
Mm. Jimmy Åkesson.
Jimmy Åkesson, där finns det mycket man kan säga. Den korta versionen är att det är en person som jag har väldigt stor respekt för. Jag beundrar honom för att han fortfarande efter alla dessa år står kvar som partiledare, som fortfarande har en vision, och han kämpar på någonting som han tror för eller tror på. Och det som är någonting som väldigt få människor förstår, det är att när man har blivit en sån nationell spottkopp och fått så mycket skit och blivit så uthängd och så demoniserad som man har blivit, det är inte lätt, och framförallt så är det inte roligt. Så att jag har lärt att känna honom lite grann, och jag har en väldigt stor respekt för det han står för, dit han har tagit sig och dit han har tagit partiet. Sen kan man ha synpunkter på partiets liksom politiska utformning. Det är helt okej, men han som person måste jag säga är en väldigt reflekterad, väldigt kunnig och framförallt en person som har empati, vilket man ibland kan sakna hos en del politiker.
Du skrev ju din bok att du skulle skriva hans memoarer, men Jimmy Åkesson själv dementerade det här sen. Vad hände där? Var det missförstånd eller?
Ja, alltså det var den här typiska massmediala ord, alltså leken med ord. Jag var otydlig, alltså jag skrev självbiografi, jag skulle ha skrivit en biografi. Alltså, så att jag och han, vi pratade om att jag skulle skriva en biografi, och det sa han ja till. Hans självbiografi, som hans presskille Mikael sa, vilket är helt korrekt, att han ville skriva sin egen självbiografi. Men jag frågade honom kring en biografi, och det sa han ja till, och det har vi liksom haft flera både samtal, och han har också sagt ja till också medverka i skrivandet utav den boken. Så den boken är en av de böcker som jag håller på att skriva på.
Okej. Nästa ord är också ett namn. Tilde de Paula.
Okej. Oj, en strålande, fantastisk, härlig tjej på alla sätt och vis.
Mm. Är det allt?
Nej, men alltså, ja. Nej, men,
du,
alltså,
du friade till henne, va?
Ja, det gjorde jag.
Vad hände där då?
Hon sa ja.
Ja, sen då?
Ja, och sen så vet jag inte vad som hände. Nej, men alltså, jag friade till henne när jag var 39 där, så innan den sommaren jag fyllde 40, och sen så var vi uppe och firade tillsammans med massa vänner i dagarna tre. Och det var ju väldigt få som visste att vi var förlorade. Det var liksom typ Robert och Maria Wells, det var hon Sofie, eller hon Aldén, vad heter hon?
Sonja Aldén.
Sonja Aldén. Mm. Hon kom i helikopter tillsammans med Robban och Maria och sjöng våran favoritsång där som på kvällen och sådär. Så, och sen min familj och sådär och några av hennes närmaste väninnor. Men vi höll det väldigt, väldigt privat på grund av att hon gick väl igenom ganska stökiga saker med sina ex. Hon hade ju då två stycken ex som hon hade tre barn med. Och speciellt det ena exet här som var väl lite, eller ganska så stökigt just där och då, så att säga. Så att när bilderna från min födelsedagsfest där, när de här paparazzi-fotograferna legat på andra sidan sjön med sina teleskopobjektiv och fotat när jag liksom kysser henne på kinden och håller om henne, det blev väl för mycket för ett av exen i alla fall. Så att det... Vi var inte förlovade många månader, men det är en fantastisk härlig tjej, och när jag träffar henne, jag springer på henne på TV4-huset och sådär, så det är inga bad feelings från min sida, absolut inte. Det är en otroligt fin tjej.
Är det några bad feelings från hennes sida?
Jag tror inte det.
Nej?
Nej.
Skönt. Dr. Alban.
Dr. Alban. Alltså min bästa vän, vi är otroligt lika, men vi är också väldigt, väldigt olika. Vi kan bråka och liksom skälla och gapa och skrika på varandra, men det tar aldrig bort den kärleken och den respekten som jag har för honom. Så att han är en person som är kanske en av de mest underskattade svenska artisterna i Sverige. Det är bara Roxette, ABBA och Ace of Base som har sålt fler skivor än vad Alban har gjort. Mm. Och det har inte han fått den cred han, som jag tycker han förtjänar.
Nej, han har mer blivit någon slags, något man skrattar åt.
Ja, tyvärr. Och liksom, det var ju där Pippi Rulle-historien och alla de där grejerna, liksom, och rättegången där, sån, och jag var ju med honom och vittnade för honom och sådana här saker. Så att jag kan också känna mig väldigt igen i honom, just för att man kan känna sig missförstådd väldigt många gånger, och han är en av de personer som absolut är mest missförstådda och absolut mest underskattade i Sverige, men en helt underbar, härlig kille.
Mm. Donald Trump.
Oj, svårt att säga med få ord. Person som har rört om i den amerikanska grytan, som har avslöjat allt från korruption liksom till deep state och alltihopa, men och har fantastiska sunda och vettiga idéer kring politik och hur ett land ska styras, men som har en personlighet och ett utseende som är emot sig och som väcker massa onödiga känslor, och han är också själv en bidragande orsak till väldigt mycket utav liksom det föraktet som finns emot honom också, men
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men när allt dammet har lagt sig, så tror jag att historien kommer att hålla honom som en av landets genom historien förmodligen tre bästa presidenter någonsin, och vi har inte hört det sista från honom. Det är inte överrent, tror jag. Så vi, han kommer tillbaka.
Vi får väl se.
Jag är ganska övertygad om det.
Jessica Karlsson.
Mamman till mina två yngsta barn. Mm. En jättehärlig tjej som jag hade nästan 10 års relation med. Och givetvis en tjej som är en stor del av mitt liv, som är mamma till två fantastiska killar. Sen en person som jag också skilde mig ifrån, för att det visade sig efter några år att vi var extremt olika, och hon hade väldigt, väldigt svårt med offentligheten kring mig. Och det var olyckligt.
Varje kvinnligt namn som jag säger, så säger du nästan bara positiva saker. Stämmer det verkligen att du minns alla dessa kvinnor på ett så positivt sätt? Eller är det någon slags försköning för att du inte vill ha någon slags mediatjafs och bråk och så här?
Det är precis så som jag säger. Sen är det klart att när det gäller Carola exempelvis, så har jag valt att inte kommentera hennes mediala utspel, för jag tycker inte att det är värdigt. Jag tycker att när man har ett barn tillsammans, så är det ens förbannad skyldighet som förälder att ta hänsyn till ens barn. Det spelar ingen roll om barnet är 5 år eller 20 år. Det är fortfarande ens barn, och det har känslor, oavsett om det är fullt utvecklade känslor i 20 års ålder eller om det är en känslig ålder i 5-10 års ålder. Det är för mig så är en självklarhet att aldrig utanför husets fyra väggar hålla på med någon sorts pajkastning. Det är ovärdigt, och det är ingenting som jag vill ägna mig åt. Och därför så har jag inte bemött de påhoppen som Carola har gjort, och att hon har gått i strupen på mig, det får stå för henne.
Mm. Agneta Sjödin.
Ja, duktig programledare. Mm. Charmig tjej som jag var tillsammans med en kort tid, men vi var allt för olika.
Mm. Känslan är ju att det finns typ 15 till kända kvinnor här att prata om egentligen. Alltså att det finns mycket kända kvinnor i Runars galleri liksom.
Nej, det gör det faktiskt inte.
Inte?
Nej. Alltså jag har ju framställt periodvis som en någon sorts playboy, liksom både i norsk media och i svensk media, men jag är inte det. Jag har aldrig varit det. Jag har inte velat vara det. Jag har inte vågat bli det. För jag är en person som helst är i en relation. Och jag gifte mig 2 gånger för att jag trodde att det skulle vara för resten av livet. Det gjorde det tyvärr inte, men jag har ingen sån där harang av kända kvinnor som jag varit tillsammans med, det har jag inte.
Okej, okay. If you say so. Jag känner mig verkligen glad över att Nemo möter en vän även denna vecka görs i samarbete med BookBeat, denna otroliga ljud- och e-bokstjänst. Ja, jag säger otroliga eftersom att det finns över 200 000 ljud- och e-böcker hos BookBeat. Det är ju helt galet när man tänker efter. Veckans tips från mig är faktiskt veckans gäst här i podden, nämligen Runar Sørgaard och hans självbiografi som vi pratar om i dagens avsnitt. Den är, ja, det är en berg- och dalbana, det är ett otroligt tempo och den är väldigt, väldigt underhållande. Jag sträcklyssnade faktiskt på den här boken när jag vandrade längst Södermalm här om dagen, och ja, jag vill rekommendera den här för alla, för det var verkligen en upplevelse. BookBeat kostar från 99 kronor i månaden, men självklart har jag en liten härlig överraskning till er, mina älskade lyssnare. Om ni använder koden NEMO så får ni prova BookBeat en månad helt gratis.
Ja, vilken grej va? Och när vi ändå pratar om härliga förmåner så vill jag slå ett slag för BookBeats familjekonto där hela 5 familjemedlemmar kan dela på ett och samma konto. Och då betalar man endast 49 kronor i månaden för varje extra profil. Riktigt, riktigt bra grejer. Vi ses på BookBeat hörni, och glöm nu för bövelen inte koden NEMO om ni vill ha en månads helt fri lyssning. Och detta erbjudande gäller endast för nya användare. Tack BookBeat!
Nu ska vi köra något som jag kallar för snabbfrågor.
Ja.
Paradrätt.
Oj, rådjursfilé.
Vad missbrukar du?
Socker.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Min otålighet.
Ångesttrigger.
Ingenting.
Vad har du orimligt gott självförtroende inom? Alltså vad går du runt och tror att du är bra på, men du kanske inte är så bra på det egentligen?
Nej men jag försöker och ha ett så nyktert självbild som möjligt. Sen att jag har självförtroende så räcker för en hel stadsdel, det är en annan sak. Men jag tror inte att jag har någon sån felaktig övertro på mig själv, det tror jag inte.
Vad det gäller stadsdel, sa du det?
Ja.
Vad betyder det?
Nej, men alltså att jag har självförtroende så räcker för en hel stadsdel. Alltså,
jag förstår.
Hyggligt stort.
Ja. Ja. Det har varit lite krasch där med norskan och svenskan där. Fast det har funkat bra ändå.
Ja, tycker jag.
Jag har förstått allting. Så det, din svenska är ju bra där. Flawless. När grät du senast?
Oj, när jag grät senast det var... Nej, men det var nog förra veckan.
Mm. Vad hände då?
Nej, men jag känner mig stolt över min son.
Mm. Vad tycker du om hans nya singel?
Älskar den.
Mm. Bra. Är du partisk?
Absolut.
Det är klart du.
men jag har rätt så hygglig musiksmak och sans för liksom bra musik. Mm. Så att jag, även fast jag är part i målet, det kommer jag inte ifrån, men jag tycker att det är en ruggigt bra låt och jag är extremt stolt över att han både har skrivit text och melodi, att han sjunger och att han har gjort mycket utav proddet på den. Så att Exhibition är en fantastiskt bra låt.
Vad är egentligen hans starkaste sida? Är det fotbollen eller är det musiken?
Alltså han är så här oförskämt begåvad. Han är så här irriterande begåvad ibland. Nej, men alltså han är grym fotbollsspelare och han kommer att kunna gå hur långt som helst där. Det har jag alltid trott och det tror hans fotbollsagenter också. Han kommer att ha världsklass både på fotbollsplanen och han kommer att ha världsklass inom musiken. Det har jag sagt att det ägnar jag aldrig av saker och ting som du inte kan leverera världsklass på.
Han kommer alltså bli Kevin Walker fast ännu bättre. Ibland säger en tystnad mer än någonting. Vet du vem Kevin Walker är?
Det är klart det är.
Ja. Ja.
Ja.
Han kommer bli en Kevin Walker på internationell nivå. Så kanske.
Det är även närmare verkligheten, ja.
Då kör vi på det istället. Vad lägger du mest pengar på?
Oj. Nej, men det är nog mat och dryck.
Vad oroar du dig för mest?
Jag oroar mig aldrig.
Klart du inte gör.
Nej.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både som offentlig person och dina privata kompisar.
Jag tror att väldigt många tycker väldigt olika när de tänker på mig. Men framförallt så tänker man ju på mig utifrån den massmediala bilden. Sen de som känner mig, när de tänker på mig så tänker de att det där är en härlig och en rolig person som är skön att hänga med. Han är påläst, han är kunnig och han vet vad han håller på med.
Mm. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Alltså, det är klart, det är massa jag inte fattar, men jag försöker alltid att jag försöker att läsa på och lära mig saker hela tiden. Min nyfikenhet gör liksom att jag vill ju liksom ha i alla fall baskunskap och en grundkunskap kring det som händer omkring mig. Mm. Sen är det klart att mina två små söner, när de drar igång sina Pokémon Race, så känner man sig som en total neandertalare.
Jag vet vad du inte förstår dig på. Du förstår dig inte på rädslan för corona.
Nej, det fattar jag inte.
Där har du ditt svar.
Ja.
Tack. Varsågod.
Tack.
Avslutningsvis så ska vi damma av 4 stycken lyssnarmail. Mm. Första mejlet lyder så här: när TV4 Malou intervjuade hans son Amadeus framkom det att Runar i syfte att peppa sin son erbjöd honom 100 kronor för att tackla ut en motspelare och 200 kronor om motspelaren börjar grina. Även om det här var med glimten i ögat så medgav Amadeus att han fått pengarna av Runar. Det här är ju helt sjukt. Vad tycker du om det?
Är det hon som säger det eller du som säger att det är sjukt?
Det står i kommentaren här.
Ja. Ja, från... Nej, men det är klart, vill man bli...
han jobbar eller? Det känns så.
Om...
Frågan?
Nej, absolut inte. Nej. Men jag tror inte folk inte förstår. För det att, ska man bli en medelmåtta så spelar man som alla andra. Ska man nå världstoppen så måste man ha en attityd och en inställning där det handlar om att aldrig någonsin tillåta rädsla eller tillåta att man backar. Så att tackla ishockey exempelvis, där har man till och med så här, i NHL så har man så här poliser vars enda uppgift är att åka skada folk. Det är inte det vi pratar om här, utan det att han skulle tackla liksom tackla folk, det var ju inte det att han skulle skada dem, man skulle tackla dem, men om tacklingen var ren och schysst och resultatet blev att de fick så ont att de inte kunde fortsätta spela, ja men då blev det en hundring, och sen om de grät så blev det 200 spänn, så han har tjänat några tusen. Ja.
Ja, det piggar ändå upp lite grann, måste jag ändå säga. Nästa lyssnare mail lyder så här: kan du känna dig ledsen över att situationen blivit som den har blivit med Carola? Tror du någonsin att ni kommer försonas? Vill du det ens?
Jag känner, det är inte att jag känner mig ledsen, men jag känner en sorg över det, absolut. Och där jag är idag och där jag har varit i 10+ år, så har det varit det att jag tycker det skulle ha varit väldigt trevligt att kunna gått ut och äta en lunch med henne och Amadeus tillsammans. Jag har inga problem, jag har försökt och jag har velat, för det att man har ju en fantastisk son tillsammans, och att ha en normal, vettig, mogen, vuxen relation, för mig så är det mest självklara i världen. Men det är klart att jag känner mig ledsen över att det inte har varit möjligt att ha det på grund av att hon inte har velat. Det är klart.
Tror du att det finns i framtiden?
Jag har ju alltid trott på och talat och förespråkat att allt är möjligt. Så att det är klart att allting är möjligt. Till och med det.
Nästa lyssnare mejl lyder så här: för några månader sedan så gick Runar ut med sitt deltagande i 16 Weeks of Hell. Skulle ju bli en daglig rapport. Vad hände där?
Ja, det som hände där, sån, det var att jag började och det gick väldigt, väldigt bra. Parallellt med att jag började så höll vi på med min bok som skulle ut både på norska och på svenska. Och jag underskattade lite arbetsmängden som det innebar, så att jag hann inte med så många uppdateringar som jag hade velat, och sen i oktober så föll jag ner från en stege 3 meter höjt och landade på bröstet och ryggen och tog 3 reben och skadade min överarm och axel, så att jag kunde inte fullföra det, men jag var i kontakt med 16 Weeks of Hell-gänget och jag drar igång igen här nu under våren.
Mm.
Och då ska jag också vara bättre på att rapportera och uppdatera de som följer mig.
Det låter bra. Ja, då är vi framme vid vägs ände, vid poddens sista fråga. Och det är ett lyssnarmail och det lyder så här: hur blir det egentligen med hans fängelsestraff? Vad är status där?
Ja, status det är att den ska upp i hovrätten och då kan jag själv medverka i rättegången. Första rättegången så var inte jag med, min advokat var inte med, utan det blev en dom som byggde på åklagarens monolog, vilket i sig aldrig har hänt i Sverige förut i den här typen av mål. Och den andra då som var medåtalad fick böter, fick några tusenlappar i böter, inga andra påföljder, och jag förväntade mig friande i den saken när jag kan redovisa för och berätta vad som faktiskt hände, och där också min advokat kan förelägga och visa på vad som faktiskt hände och vad som inte hände. Så att jag känner mig väldigt bekväm i att det kommer att landa i en friendom.
Och det är skattebrott då? Eller folkbokföringsstrul? Något så här, eller?
Ja, precis. Ja. Mm. Jag var för sen med bolaget var för sen med årsredovisningen.
Du, vi är i mål.
Vet du vad? Det här var en väldigt trevlig eftermiddag.
Tycker du det?
Det var angenämt att träffa dig och jag har hört väldigt mycket om dig och väldigt, väldigt trevligt.
Ja, men detsamma. Mm. Verkligen, det var supertrevligt. Och det gör mig glad att du känner så.
Ja, absolut.
Ja, vad ska vi säga då? Vi kan väl säga, köp Runas bok.
Den får ni gärna köpa, det finns som en ljudbok och den kan beställas också på runarsogar.com.
Mm. Puss och kram på er så hörs vi. Hej då!
Puss och kram, hej hej!